En historia från min egna familj verkligen var att när jag blev jämställdhetspolitisk sakkunnig i politiken så sa jag, jag har ett nytt jobb och det är jämställdhetspolitisk sakkunnig, så fick jag kommentaren, jaha, tänk att du skulle gå och bli en sån där manshatare. Jag brukar säga att det är precis tvärtom, att det faktiskt är feministerna som verkligen, verkligen, verkligen älskar män och pojkar. Mm. Därför att vi vill ju att män och pojkar också ska ha ett större liv. Alltså att få vara allt. Det handlar inte om att man inte ska få vara pojke, att man inte ska få vara man. Det är inget sånt, utan man får ju vara precis där man är. Men man ska också ha rätt. Man ska vara rätt att vara både stark och svag. Man ska ha rätt att få välja själv, ha lite bredare och mindre snäva normer.
Ja, för visst är det så att begränsande normer för både män och kvinnor är ett hinder för jämställdheten. Och att jämställdhet kommer att skapa bättre förutsättningar för alla. Det handlar ju faktiskt om att gå ifrån könsnormer som begränsar oss alla och skapa ett samhälle där vi kan prata om människor som individer och inte stereotyper utifrån kön. Det här pratar jag med Victoria Saxby om i veckans avsnitt och hur vi får män mer engagerade i jämställdhetsdebatten. Så luta dig tillbaka eller ta en härlig promenad i vårvädret. För här kommer ett avsnitt med en kvinna som är klok som få. Då säger vi hej och varmt välkommen till Victoria Saxby.
Tack så mycket.
Från mitt vardagsrumsgolv för första gången.
Det är jättemysigt här, kan jag hälsa.
Ja, nöden har ingen lag, så att du fick komma hem till mig idag. Mm. Det är mysigt.
Jättemysigt. Och så finns det en liten hund också.
Ja, lilla Flisan. Mm. Många vet ju vem hon är från Instagram. Jag tror att många känner igen henne från Instagram. Så ibland när jag åker iväg på grejer så frågar folk var hon är någonstans. Det tycker jag är ganska kul. Ja. Hon har liksom blivit en del av den här podden också.
Hon är en av Fannys förebilder.
Ja, precis. Ja. Hon är alltid med när vi spelar in och med på sociala medier. Hon är poppis där.
Ja, hon är jättegullig.
Ja. Ja, det blir lätt att man fastnar i att prata om min söta lilla hund.
Men ja, vi ska ju prata... hon ligger precis här.
Ja, men vi ska ju prata om dig.
Ja, just dig det. Eller om sånt jag pratar om.
Sånt
kanske
du pratar om främst. För ja, du har ju en väldigt intressant vinkel in i jämställdhet. Och en fråga som jag tycker är väldigt intressant att prata om.
Ja.
Därför att jag själv gärna vill... Du pratar ju om att inkludera män, kan vi säga. Och jag vill ju jättegärna göra det.
Precis.
I jämställdhetsdebatten, så att det inte blir en kvinnofråga.
Ja, det är så intressant att du säger just vinkel. Mm. För det var faktiskt så som boken kom till.
Mm.
Jag pratade på, det var bara en liten tillställning, 8 mars 2018 måste det ha varit. Och pratade som jag alltid gör om jämställdhet. Att det är bra för alla, det är bra för män och pojkar också. Och då var det just så att ett bokförlag kom fram och sa, vi tycker att du har en sån intressant vinkel. Och jag sa, vilken vinkel? Ja, det är bra för män och pojkar också. Och tänkte jag, men det är ju ingen vinkel. För mig är det så självklart.
Ja.
Men det är intressant att...
För mig är det ju också det. Och då ska vi berätta vad din bok heter. Och den ligger ju här bredvid mig. Jag har ju läst igenom den från perm till perm, nästan. Den nya mannen om pojkar, män och slutet på könskampen.
Det är väl dags, eller hur?
Det är dags.
Det är dags.
Och jag är ju superduper jätteintresserad av att ha dig här och typ tömma hela din hjärna. För att jag tror att den är väldigt... smart.
Oh,
får man känner ingen press eller så.
Nej, eller hur? Ja, men det låter ju trevligt. Det är bra med en fredagskomplimang.
Ja, men precis. Men vi måste ju ändå så här börja någonstans med vem du är. Du har skrivit den här boken. Men du har ju också varit i USA och jobbat. Och du är ju en jämställdhetsexpert, eller hur? Och jobbat med gäng i USA. Du får liksom... Kanske dra din story lite snabbt.
Ja, det blir ofta att jag drar lite så här story och bakgrund. För man kan ju undra varför jag liksom jobbar med vad jag gör.
Ja, för grejen är så här, när man googlar dig så får man ju inget upp så här, direkt någon CV eller du vet sådär. I din bok här står det ju väldigt bra.
Ja, precis. Ja, det är ganska så här brokig bakgrund på ett sätt. Uh-huh. Men den röda tråden är ju någonstans runt jämställdhet. Och kanske, jämställdhet är ju så himla stort. Det är också det som jag kan bli frustrerad över ibland. Att man inte förstår hur stor frågan är. Mm. Man liksom gör det till någon liten sidogrej som vi kan sköta om när allt viktigt är gjort. Mm. Men när man säger att man jobbar med jämställdhet så kan man jobba med precis allt. Mm. Det är det. Mm. Så som du säger, det började med att jag pluggade på UCLA och skulle läsa International Development Studies, du vet, rädda världen och så.
Mm. Och det är fram ett litet till... mål.
Ja, ett litet mål, tänkte jag. Kan man väl, ja, vara en liten, liten kugge i hjulet av att göra det. Och det var ju då jag kom på efter väldigt kort tid att ja, det är jämställdhet som är den stora nyckeln med det. Och jag brukar säga det när jag föreläser och sådär, att om vi ska klara hållbarhetsgrejen också så är det ju de här frågorna vi behöver jobba med. Det har med befolkningstillväxt att göra, det har med klimat och det har med allt möjligt att göra. Så ja, det började med att jag då skulle, ja, göra någonting så här rädda världen-aktigt. Men sen dess har det varit en väldigt så här brokig väg. Jag började jobba med gängen genom ett forskningsprojekt i Los Angeles. Jag bodde där i 16 år och jobbade med gängen i 5. Och det var väl där som jag kanske allra först började tänka mycket på maskulinitetsnormer.
För det var sådana ungdomsgäng som liksom mördade folk, eller hur? För att bli inträdda i gäng och grejer. Och det är ganska, ja, grova saker.
Precis. Mm. Ja, det var det verkligen. Och ja, precis. Och när man sitter år ut år in och sådär och ser vad som för sig går. De normerna som faktiskt gällde i gängen, att det inte fanns så många bra manliga förebilder i närheten eller ens kanske närvarande papper. Och ja, att man liksom ändå kan gå så pass långt någonstans i det här grupptrycket att passa in. Och det här kan ibland, jag vet att när jag är ute på företag och sådär, så kan folk tänka så här, men vi har väl liksom ingenting med gäng att göra eller sådär. Men det är samma fenomen som går igenom, om man säger till exempel i allt som har med sexuella trakasserier att göra. Och liksom, som problematik handlar ju egentligen om tystnadskultur. Mm. Det handlar om att inte våga säga ifrån. Även saker som bara sexism eller härskartekniker, att man helt enkelt inte vågar säga du, det där var inte så kul, eller du ignorerade henne. Man kanske inte vågar säga någonting.
Precis.
Och det är ju där man vill vara med i gruppen och inte hamna utanför. Det är lite flockbeteende på ett sätt. Och det ser man ju ganska mycket just som maskulinitetskultur.
Mm.
Att man vill vara liksom en i gänget.
Mm. Det har mycket med skam att göra, eller hur? Eller liksom, vad är maskulinitet? Ska vi börja där?
Vi kan börja där, precis. Många tänker felaktigt att maskulinitet, man pratar om maskulinitetsnormer, att det är samma sak som att vara man eller pojke. Och det är det absolut inte. Anledningen till att jag och många med mig vill jobba med de här frågorna är ju för att vi älskar män och pojkar. Alla som är mammor vet ju liksom hur söta de små pojkarna är och sådär. Och sen så är det ju tyvärr någonting som händer på vägen. Och jag brukar kalla det för socialiseringsprocessen. För vad vi säger till våra pojkar, att det betyder att vara en man. Och det är ju både kvinnor och män som säger det till våra pojkar. Och det är liksom hela samhället. Och många av de normerna är inte alltid så bra för män och pojkar själva. Mm. Det handlar mycket om att man kanske inte får visa svaghet. Man ska inte vara ledsen, rädd. Man ska, ja, hela tiden vara stark, alltid klara sig själv. Ta hand om andra. I många länder är det väldigt mycket så här försörjningsbörda. Och sen, man får ju gärna vara av virilitet. Det är ju bra. Tävlingsanda, att liksom konkurrera och sådär är ju bra. Men om man tänker, jag som tänker väldigt mycket på det här, tänker ju nästan att många av världens ledare, om man tänker, är ju också ganska hypermaskulina. Alltså sådär alfahanar kanske, om man säger så, som kanske tävlar om någonstans med varandra på något sätt. På ett sätt som kanske inte heller gynnar världen så mycket. Vi tenderar att se på vissa av de egenskaperna också som ledaregenskaper som kanske inte alltid är så bra.
Nej. Men vad händer då om man inte är man? För det är där skammen kommer in, eller hur? Eller hur?
Just det, om man inte lever upp till de här manlighetsnormerna så är det väldigt mycket skam förknippat med det. Jag brukar visa en liten video eller så här, trailer till en film som jag verkligen kan rekommendera, som heter The Mask You Live In av Jennifer Sybil Newsom. Och då visar jag ofta en sån 3 minuters video. Och så först så visar de olika små pojkar. Mm. Och så säger de allt, alla de här sakerna. Den är amerikansk, men du vet, så här, man up, don't cry, så här, grow some fucking balls. Du vet, allt sånt där.
Ja, precis, och you are a pussy, det är liksom
pussy.
Negativt.
Ja, precis. Mm. Och sen då så får man höra lite olika intervjuer av de här pojkarna framför allt. Och de säger saker som att ja, men om man aldrig får gråta, så till slut så kan man inte ens gråta om man vill. Utan man är så van att plocka undan de här känslorna och sådär. Och sen så fortsätter videon med att man ser då vuxna, att de också får höra de här och liksom vuxit upp med de här. Och då brukar jag faktiskt fråga, alltid gör jag det, om det finns en enda man, om det finns någon man där inne som inte känner igen sig alls i de där. Och det har aldrig hänt att det är någon som inte gör det. Men det som jag tror är skillnaden med män och kvinnor, just om man pratar jämställdhet, är att kvinnor blir hela tiden påminna om att vi har ett kön, ett socialt kön. Mm. Därför att vi inte är normen. Mm. Medan männen då, som är normen, de tänker ju mer att de bara är så prototypmänniska. Och därför så blir inte de riktigt påminna om att det finns massa könsstereotyper och könsnormer som påverkar dem.
Nej. Och hur påminner de om det? För det här brukar jag ju också så här tänka på och prata om, liksom att ja, men vi vet ju hela tiden hur begränsade vi är, för att det blivit mer okej att prata om det.
Precis.
Och att den frågan liksom lyfts, och vi har våran, liksom, vad ska man kalla det, kvinnokamp nu. Ja. Men hur gör du för att få män att reflektera över de här privilegierna, om vi nu ska kalla det det?
Precis. Så det är jättesvårt. Jag brukar ibland så här skoja lite om, fast egentligen är det jätteallvarligt, att mitt liv går ut på att trippa på tå nog liksom väl att folk inte slutar lyssna. Och då menar jag kanske män. Mm. Därför att det är en så känslig fråga. Mm. Och det är ju också svårt, för man får ju ofta höra det här, inte alla män. Mm. När man berättar om de problem som faktiskt finns. Till exempel våld mot kvinnor, eller att kvinnor inte finns på ledarpositioner och så vidare. Så får man ju ofta det svaret. Och jag kan förstå det. För att för den individuella mannen som kanske känner att den är en jättebra man och en bra pappa och går till jobbet och sköter sig och liksom allt det här. Mm. Det blir ju jättetungt att ta på sig liksom hela patriarkala
allt som historien har skapat. Liksom.
Precis, allt som har hänt och allt våld som faktiskt finns i världen mot kvinnor. Det är ganska tungt. Mm. Och det vill man kanske inte ta på sig. Så då blir det lätt att börja så. Så att jag brukar säga, man får inte, för att få folk att lyssna så kan man heller inte vara för mycket så här, ni är dåliga. Man måste gå en helt annan väg och förstå att vi är alla någonstans produkter av de här normerna som har pågått länge och som vi alla växer upp med på ett sätt. Men att kanske lära oss att se dem och lära oss att förstå att det finns kanske en annan, eller det finns en annan väg som är bättre för alla. Så jag tror kanske en sak som jämställdhets- och feminist- arbetet kanske har missat, det kanske är just det att vi bara pratat om att det är synd om kvinnorna, men om de här liksom, att männen har bättre löner, männen har bättre pensioner, männen har det lättare. Men vi har kanske missat att prata om vad de har att vinna.
Ja, precis, och prata om värdet. Vad får de ut av jämställdhet?
Ja, för det är ju så, mänsklig natur är ju, så kan man ju känna själv, om man är rädd för att man själv så här ska bli av med någonting, så tänker man, nej, jag vill ju ha det privilegiet sådär. Men om man aldrig får höra om alla vinster, och det tror jag, det är väl det kanske jag vill göra framförallt med boken, att prata vinster, och också att, för jag tror att pratar man vinster också, då minskar man de här rädslorna och polarisering som är ganska reell, den finns ju där någonstans. Så vi behöver ändra konversationen, tycker jag. En historia från min egna familj verkligen var att när jag blev jämställdhetspolitiskt sakkunnig i politiken, så sa jag, jag har ett nytt jobb och det är jämställdhetspolitiskt sakkunnig, så fick jag kommentaren, jaha, tänk att du skulle gå och bli en sån där manshatare. Jag brukar säga att det är precis tvärtom, att det är faktiskt feministerna som verkligen, verkligen, verkligen älskar män och pojkar. Ja. Därför att vi vill ju att män och pojkar också ska ha ett större liv. Mm. Alltså att få vara allt. Det handlar inte om att man inte ska få vara pojke, att man inte ska få vara man. Nej. Det är inget sånt, utan man får ju vara precis den man är, men man ska också ha rätt. Man ska vara rätt att vara både stark och svag. Man ska ha rätt att få välja själv, ha lite bredare och mindre snäva normer. Och med det mycket mindre skam faktiskt. Mm. Att kunna vara olika typer av män. Det är ju inte så att män är en liksom ett kollektiv där alla är samma. Det där blandar vi också ihop när vi ska envisas med att sätta folk i två grupper. Mm. Du vet, så här, kvinnor och män. Jag brukar säga det också att på ett sätt så när vi pratar om kvinnor och män så gör vi ju det vi egentligen inte ska. Mm. Som att säga att det är två grupper.
Mm.
Men målet med, men måste vi göra så länge det är så stora skillnader. Mm. Så länge kvinnor till exempel inte får samma riskkapital för att de bedöms inte som bra för, du vet, sådana här saker. Mm. Då behöver man prata om det. Men målet är ju att man ska se individer.
Ja, och det är ju en drömvärld, tänker jag.
Mm.
Men jag är ju lite så här, och det är ju lite det jag gör med den här podden också, med den boken som jag håller på att skriva. Mm. Alltså någonstans måste man ju på något sätt säga så här, män gör si och kvinnor gör så, för att liksom synliggöra strukturerna, ja, tänker jag.
Precis. Precis, och det är viktigt, men det är viktigt, och samtidigt jag brukar säga det att när, i början när jag föreläser så där, för man nästan känner i rummet att folk är lite nervösa, tror att de ska få skäll. Och att säga då att vi generaliserar här, vi pratar om de här två grupperna. Kvinnor behöver till exempel inte, för om jag jobbar med militär och polis så vill ju inte de känna sig, jaha, ska jag vara någon svag person här? Det vill ju inte någon någonstans, utan, eller någon slags offer någonstans. Det där blandar vi också ihop, vem som är offer och vem som är aktör, för kvinnor är aktörer och män är offer på olika sätt. Sen är det ju sant att det finns en ojämställdhet i världen som, det kanske är därför som du pratade om att ibland kan man tycka att jämställdhetsfrågan är en kvinnofråga.
Mm.
Till exempel EU-parlamentet så kallas ju till och med det utskottet kallas för FAM. Så. Och UN Women och allt det här.
Mm.
Men det är ju för att det finns ju en obalans där i patriarkala strukturer, så har ju kvinnor haft det svårare eller har det svårare, och det finns någonting som våld och allt det här som är liksom utbrett. Ja, vi måste nog komma bort från att tänka att det är en kvinnofråga och bara se jämställdhet som, man behöver göra olika saker för män och olika saker för kvinnor. Så att jag brukar ge olika exempel på att det här är ett exempel som gör att det här är det sämre för kvinnor. Det kan vara våld, det kan vara att man har mindre löner och pensioner och mindre ledarpositioner, men för män kan det vara att det är många fler som tar livet av sig, eller det är fler som blir ensamma efter skilsmässa.
Jo, men för grunden måste ju vara så att vi alla är individer. Så alla är individer. Men, och att vi ska inte dela upp det i manligt och kvinnligt. För det som du säger, då skapar vi ju det där igen. Och det är det som inte är jämställdhet. Men att man på något sätt måste ha den diskussionen. Förstår du?
Men det måste man till vägen, på vägen. Och det är likadant så här. Man kan jämföra det med Black Lives Matter-rörelsen i USA. Då finns det ju en del som säger så, men all lives matter, du vet, sådär. Och då blir man så här, jo, men det är ju så självklart. Men nu råkar det vara så att det är svarta som blir liksom skjutna i en helt galen utsträckning jämfört med liksom vita människor. Så då måste man ju uppmärksamma det. Så länge det är så att det är ojämställt i världen så måste man ju jobba för det. Men som till exempel just nu så jobbar jag, han är inte rätt brett eller så, hela bakgrunden där. Jag pratade bara på.
Det kom in, men det är så här brukar bli mina poddar, att man att man kommer in på en sak och sen fortsätter man.
Ja, det blev så. Jag ska gå tillbaka. Jag kan säga lite snabbt.
Lyssnarna gillar det, så att det gör inget.
Jaha, vilken tur. Nej, jag berättade lite om jag jobbar med gäng, men sen har jag jobbat med massa olika deprimerande saker som människohandel och prostitution. Jag har jobbat med HIV och AIDS-krisen i Afrika, jobbat med hemlösa barn och kvinnor och sånt där. Men efter ett tag så tänkte jag just på det här att vi släcker bara eldar.
Mm.
Och problematiken, grundproblematiken bakom mycket av det här, kom jag på, har väldigt mycket med de här könsnormerna att göra. Så det var då jag började göra utställningar om pojkar och män, för att engagera män och pojkar. Och det var lite det du och jag verkligen vill så här, få till. Så här, hur gör vi för att få män och pojkar att förstå att en annan värld är också en bättre värld för dem?
Och hur gör vi det, höll jag på. Det är en jättestor fråga.
Ja.
Jag ska dela med mig av... Jag hade en föreläsning på ett företag med 38 män och 2 kvinnor ungefär. Där jag lyfte upp, för här pratar vi mycket om situationer vi hamnar i längs våra karriärer. Och jag lyfte upp några av de situationerna för de här männen och förklarade att så här är det liksom. Det här händer kvinnor i karriären. Och när vi var klara så var de rätt så nollställda, för de visste inte det.
Precis, det där brukar jag också säga. Man måste komma bort från så här ont och gott också. För många vet verkligen inte. Så till exempel ett bra sätt är att man måste ju börja prata om allting. Privilegium är osynliga för de som har dem, brukar jag säga. Det är väldigt bra sätt att tänka. Och så kan man ju tänka om sig själv också, om vad det nu är.
Mm.
Om man tillhör majoriteten, om man säger man är vit till exempel, så kanske man inte förstår att det finns massa problem som man inte ser, som andra har. Men då har man ju faktiskt också en uppgift att lära sig det och förstå. Ibland kan jag bli lite förvånad när många män säger så här, jag hade ingen aning, för att man tycker att man kanske borde ha plockat upp det någonstans. Men ett sätt är ju till exempel på företaget, man gör såna här enkäter.
Mm.
Då har jag sett jättemånga gånger, speciellt om man får vara där en längre period. För i första enkäten, om man gör någonting som handlar om just jämställdhet och till exempel arbetsmiljö och sexuella trakasserier, då är det nästan alltid så, nu generaliserar jag lite, men i stort sett, att nästan inga män har märkt någonting. Så de säger, vi har inga problem på den här arbetsplatsen. Och är verkligen helt övertygade om det. Mm. Och de brukar också svara faktiskt, nu raljerar jag lite här, så jag hoppas ingen man blir ledsen. Nej. Men ibland kan det finnas frågor som, vet du hur du ska göra för att anmäla? Vet du visselblåsarfunktioner och så?
Mm.
Och då kan de, 100% av män på vissa företag har skrivit ja. Till och med på företag där det inte har funnits en sån ännu.
Mm.
Så då tänker jag att det måste bero på att de tänker så här, hade det hänt, skulle det hända, så skulle jag vara bekväm nog att gå och prata med X.
Mm.
Eller så. Medan då kvinnornas svar är helt annorlunda. Att de har sett massa saker, hört eller varit utsatta och sådär. Men nu är det intressant att om man väl har haft några seminarier och man har pratat om frågorna, kanske haft några workshops och det kommer upp, får man göra en sån enkät igen, då är svaren helt annorlunda för männen.
Mm.
Helt plötsligt så ser de massa saker och det är jättestor skillnad. Så det handlar jättemycket om att få på sig de där glasögonen.
Jo, men och alltid liksom titta, förstår du vad jag menar? Så, titta efter de här situationerna. För jag tänker att med medvetenhet så kan man ju liksom förändra.
Absolut, det är ju det som allt handlar om, bara att, så här, att veta om. Och ibland brukar också folk, speciellt i Sverige, så säger många så här, nej men jag ser inte kön, eller jag ser inte etnicitet, eller jag ser inte ålder och så.
Mm.
Men då tänker jag att det kanske vi gör, men det kanske är bättre att var medveten om det och sen tänka att jag ska se förbi saker och verkligen se kompetens och se personen.
Mm.
Sådär. Vi är lite, i Sverige har vi lite svårt att prata om de här sakerna fortfarande, i varje fall vad gäller, ja, vi är ganska ålderistiska och vi har ju problem med integration och sånt.
Mm. Men sen så säger vi ju att Sverige är ett av världens mest jämställda länder.
Mm.
Och jag har ju läst din bok och jag vet ju, och jag håller ju med dig om att det är en myt. Eller förstår, alltså, alltså statistiskt sett och faktamässigt så är vi ju det.
Mm.
Men kan inte du förklara varför det är en myt för de som lyssnar? För att jag...
Ja, absolut. Så här, jag kan ge ett exempel.
Ja.
Just nu så jobbar jag i Kongo. Jag har gjort det faktiskt sedan 2017.
Så du reser liksom mellan Kongo och Sverige?
Jag reser ganska lite för jag är singelmamma med mina barn. Men jag reser dit kortare perioder. Mm. Men vi har gjort 2 studier om hur man ska få fler kvinnor in i politiken. Och sen skrev vi nationellt.
I Kongo, alltså, det låter ju jättehäftigt.
Ja, alltså, ibland har jag så här storhetsvansinne.
Ah, fast det är ju jättekult.
Det är roligt att jobba med frågor och där man känner att det finns stor potential.
Mm.
Så jag gillar så här branscher i Sverige där det är svårt.
Mm.
Och ja, allting som är stora utmaningar. Men det jag skulle säga med Kongo till exempel då, de har 10% kvinnor. Det är ju ett av de värsta länderna att vara kvinna. Man har fortfarande 6,6 barn. Så man har typ 70% av alla graviditeter.
Ja, det är lagligt att våldta sin fru och allt vad det är.
Ja, det finns ju mycket som helst. Ja. Det var fram till något år sedan bara så har de bestämt att kvinnorna överhuvudtaget får bestämma själva. Mm. Men där, när jag åker dit, fördelen är ju att man kommer förbi pucken om att vi behöver inte jobba med det här.
Nej.
Det är ingen som säger så här, men vi är redan jämställda. Och det är faktiskt en ganska svår puck att komma förbi i Sverige.
Mm.
Det finns verkligen den här tanken att, men behöver vi fortfarande prata om det här?
Mm.
Hos många. Och därför så är jag så här, ja, jag älskar statistik och fakta.
Mm.
För att det är det vi ska inte tycka så mycket. Utan vi ska verkligen säga, hur ser det egentligen ut?
Mm.
Och jätteofta missar vi saker. Nu ska jag inte säga att Sverige är dåligt. För vi har gjort ett enormt jobb. Och med vi säger alla som har jobbat i så här, flera hundra år här, eller vad jag säger, med att få till det här. Det kan ju inte bara kommit att vi har allt från rösträtt till förskolor och allt som gör att, ja, att du och jag kan sitta och,
ja, precis, liksom,
och prata om det här. Men det är fortfarande så att vi är jättebra och vi har gjort jättemycket. Och mycket att vara stolta över. Mm. Men vi har verkligen, verkligen, verkligen långt kvar. Och det är det jag kan bli frustrerad över ibland. Att det finns en viss okunskap i. Mm. Vi fastnar till exempel i... vi har ju bra fördelning inom politiken. Men då är det så att i Sverige så finns det ju inte mycket pengar i politiken.
Nej.
Så där får kvinnor vara. I Sverige finns ju pengarna inom näringslivet. Så här har vi ju problem framför allt med näringslivet.
Mm.
Att det fortfarande ser ganska så dåligt ut på högt upp. Det går ju framåt.
Mm.
Men det går långsamt. Och sen, ja, du har säkert haft många här kanske som pratar om riskkapitalet. Ja. Som ett exempel att det är 1% som har gått till kvinnor. Och det här är ju så katastrofalt, för det är framtiden.
Och att man också föredrar unga, snygga män framför kvinnor.
Ja. Där tror jag jättemycket har med de här omedvetna fördomarna om kön som vi har. Stereotyper om vem är företagare, vem är startup-killen?
Ja, för det är där jag tänker att vi har en jätte... När jag tänker att jämställdhet är en myt, ja, siffrorna kanske ser alltså fortfarande inte bra ut i Sverige, men ändå bättre, både lönemässigt och ledarskap, alltså kvinnor på ledande positioner.
Mm.
Men jag har väl sett att det har slutat öka ganska mycket på ledande positioner. Eller har jag fel?
Ja, vissa har liksom stannat av. Ja, det går ganska långsamt. Och sen, men det som oroar mig är att det förflyttar sig. Mm. Man tänker så här, förut så var det mellan vård och industri på något sätt. Men nu så är ju de stora pengarna, om man säger så, det är ju ofta så här techbolag och det här nya och AI och allting som är totalt mansdominerat.
Ja, det är den branschen jag är i. IT-branschen, ja.
Ja. Och det är ju liksom framtiden, och där tycker jag också, det handlar inte bara om att det är dåligt för kvinnor, utan också att det är dåligt för Sverige. Mm. Då vi blir inte lika konkurrenskraftiga. Det kanske finns massa innovationer och bra idéer som inte blir till.
Mm.
Och ändå så har man ju sett i studier från Handelshögskolan och sådär, att när de har kollat på pitchar så frågar man killarna mer om potential och tjejerna om risk.
Mm.
Så man har en sån här förutfattad mening.
Ja, men så det är fortfarande där som vi liksom, var vi strukturen och normerna som fortfarande är så sjukt ojämställda, tänker jag.
Ja, och det är de som är så svåra, och vi tror ofta att det är naturligt.
Mm.
Alltså vi har massa såna här förklaringar för oss. Ett sätt att få folk att förstå de här sakerna brukar jag säga, det är att så här, jag brukar säga till folk att vi är inte så smarta som vi tror.
Nej.
Utan vi gör väldigt mycket som alla runt omkring oss.
Ja, men som vi alltid
som har gjort.
Ja.
Och som det är just nu. Jag brukar säga att status quo i vårt samhälle känns normalt och ofta naturligt. Så om man tänker sig, föräldraförsäkringen är ett så här jättebra exempel.
Mm.
För när den kom 74, då var det 99,% mammor som tog hand om barn.
Mm.
Och då tyckte man ju att men det var naturligt. Mm. Så var det bara. Det var ingen som ifrågasatte. Och sen så kom då första månaden och 95. Och då var det så här, oh, nej, vi ska bestämma själva. Men det var ingen som bestämde något annat. Och helt plötsligt bestämde alla enligt det. Det var så mycket man tog ut.
Mm.
Och så sa man, nej, 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 men det är bra nu. Det är en köksbordsfråga, det ska vi bestämma själva. Men så kom månad två och då tog man ut så mycket.
Mm.
Och sen har det varit, nu är det 3 månader, tar man ut ungefär så mycket. Eller ja, drygt 25% är det väl. Eller har det gått upp lite kanske? Strax över en fjärdedel är det i varje fall.
Mm.
Och då tycker man ju sådär att, ja, men det här är normalt. Det är naturligt.
Mm.
Men när man frågar så är det ju... Jag tror inte någon skulle säga så här, nej, men det var bättre förr.
Nej.
Utan man tycker att det är väldigt bra som det är nu.
Mm.
Och det är också en sån här grej som jag brukar säga till män. Att det är egentligen mest feminister och Bengt Westerberg jobbar mycket för pappamånader.
Mm.
Men det är ju någonting som är fantastiskt för män. De får komma närmare sina barn från början.
Mm.
Och det finns ju massa forskning som visar att då mår man bättre fysiskt och psykiskt. Och man lever till och med längre.
Ja, det finns ju så mycket värden för män. Men jag tänker, och vi ska komma in på det. Men jag tänker att de här strukturerna och normerna, det är ju inte bara män som upprätthåller dem. Vi gör ju det allihopa.
Ja, och det tror jag också är viktigt att man pratar om. För jag tror att ofta så här när man... Ja, jag tror att många män, jag får den känslan, de kommer i alla fall upp och säger det till mig efter föreläsningar. Att de känner sig av, att de liksom blir hörda också. Att, för det, jag tror att vi har förenklat det lite. Att så här, ja, det är liksom... de här är dumma och de här är snälla och det är synd om dem och sådär. Mm. Men precis som du säger, vi gör så allihopa. Vi är kanske många, men jag läste Brené Brown, vad heter hon? Brené Brown.
Ja, Brené Brown.
Hon är fantastisk. Ja. Hon pratar mycket om de här frågorna också. Om att det finns mycket skam och skuld just i maskulinitetsnormer. Och hon sa att någon hade kommit fram till henne när hon skulle skriva en bok. Och sa så här, ja, jag förstår verkligen vad du pratar om. Det här med sårbarhet och sådär. Men han sa att om jag skulle liksom ramla av min vita häst så skulle min fru och döttrar bli liksom helt knäckta. Alltså att de någonstans förväntade sig att han alltid skulle vara den här personen.
Mm.
Och då så skrev Brené Brown, oh my god, I am the patriarchy.
Mm.
Att, ja. Och det tror jag faktiskt ligger lite i. Jag vet att om man i vissa länder så kan ju alla så här tjejer skratta om en kille försöker gå och liksom hjälpa till i köket typ.
Mm.
Eller ja, vi hade sådana diskussioner med någon också från ett annat land som var så här, men jag skulle liksom inte vilja att min man var sådär, jag vill ha en riktig man. Men det finns ju massor med tillfällen när även kvinnor håller i de här. Eller hur vi uppfostrar våra söner också, att vi är lite rädda för att de ska bli för mjuka. Om man nu tycker att det är mjukt att vara feminin, tänk om de blir retade, de blir så och sådär. Man, ja.
Ja, för det kan ju vara såna här simpla saker som, det var en influencer som la ut så här ett diskussion om att killen alltid ska bjuda på första dejten. Och då svarade jag faktiskt henne och sa så här, men varför egentligen? Alltså inte det också upprätthålla en könsnorm, tycker ju jag då.
Mm.
Men jag kanske, bara för att jag nu jobbar med de här frågorna, då blir man ju mer medveten om det.
Man blir besatt.
Ja, man blir besatt. Jag blir nästan lite så upprörd. Sen så, alltså, bara, men vadå, varför måste han bjuda på första dejt egentligen? Det är ju bara en förväntning utifrån könsnormen.
Ja, det är det. Jag är också fast i dem.
Ja.
Det är ju jättelätt att man är det. Jag måste hela tiden tänka på hur det är. Till exempel om man tänker på så här dating-appar.
Mm.
Så tror jag att det är många som fortfarande tänker, ja, men jag ska bli tillfrågad först. Mm. För att det är en grej att så här, männen ska fråga ut. Liksom, jag säger alltid fråga ut, det är översatt från engelska ask you out. Men det är inte utfrågning. Det är om man ska gå på dejt. Så. Och så att killar skriver så här, nej men du kan liksom, om vi matchar kan du skriva. Så där.
Mm.
För det måste ju också vara tröttsamt för dem egentligen. Att de alltid ska vara de som frågar. Så. Men jag tror att man kanske bara behöver våga. Men det där är inte jätte... Jag tror man måste bara bestämma sig kanske och våga säga någonting. Till exempel om man tycker så här, gå fram till någon om man vill göra det. Men det ligger ju mycket bakom det där som vi uppväxer med. Att det ska vara på ett visst sätt.
Mm.
Och man kanske är rädd att tänka att man är för framfusig eller något sånt där. Men det handlar nog bara om att kanske märka. Att aha, vänta, nu tänker jag så där. Det där är intressant. Varför gör jag det?
Ja, det kräver ju så mycket. För jag tänker, alltså, att jag hade ju absolut inte gjort det innan jag startade den här podden.
Nej.
Så att jag menar, för mig så, jag lär mig ju i varje intervju jag gör.
Mm.
Vilket gör att mina ögon öppnas ju hela tiden för alla små saker.
Mm.
Och det måste ju vara samma för alla. Att alla måste ju utbildas i jämställdhet. Och det borde ju typ vara en del av skolutbildningen, tänker jag.
Det borde verkligen vara en del av skolutbildningen. Jag tror om man skulle ha... verkligen prata om könsnormer i detalj.
Mm.
Vi skulle spara så mycket pengar i det här samhället. Jag har nästan önskat, inte för att jag tycker att så här, oh, min bok är så bra. Men jag skulle, det är lite
den
som
är jättebra, så vi rekommenderar ju alla att köpa boken faktiskt.
Men det är lite som ett kärleksbudskap på riktigt till både pojkar och flickor och män och pojkar. Mm. Därför att jag tror att vi alla hamnar i så mycket onödiga problem.
Mm.
Ifrån det här. Och det är så svårt att förstå sig på. Jag har allt från liksom sex och samlevnad. Vad är det som egentligen gäller? Vad fungerar? Du vet, varför blir det som det blir? Varför blir det så ofta fel? Varför kanske många män och pojkar som känner att det enda sättet de kan uttrycka sig är genom våld?
Mm.
Och hur händer det och hur kan vi förändra? Media, hur blir vi påverkade av det vi ser? Att tjejer nu för tiden ska vara ännu mer så här sexpots liksom, i tidigare åldrar någonstans. Hur påverkar det oss? Och verkligen diskutera de frågorna i detalj.
Mm.
Jag tänker till och med att man borde... För många så här, nedvärdera frågorna till så här, oviktiga, men de är så stora. Jag läser jättemycket nu om alla de här skjutningarna och våld, vet, gängen i förorten här i Sverige.
Mm.
Så jätteofta handlar det faktiskt om just så här, machokultur och kränkningar.
Mm.
Det är klart att det finns en problematik också med liksom organiserad brottslighet med droger och vapen och sådär. Men jätteofta så kan det handla om att någon förmjukade någon, att någon kollade på någons tjej, att någon hade, ja, så ska man liksom ge igen för att visa sig stark, visa sig orädd framförallt.
Mm.
Och sen är det liksom igång.
Mm.
Så. Men jag tror att prata om de sakerna i skolan, att prata om våldsförebyggande arbete, det tror jag inte bara, jag vet ju att det fungerar. Det finns ju vissa program som verkligen är jättebra, som Mentors for Violence Prevention, när man pratar om de frågorna med unga tidigt. Mm. Och de kan lära sig att hantera saker på andra sätt. Och att det inte är okult, utan snarare tvärtom. Mentors for Violence Prevention går egentligen ut på dessa åskådaransatsen, att man ska säga ifrån när någonting händer. Och förut så har ju det beteendet kanske sett som att då var man liksom svag. Men de lär ut precis tvärtom, att då är man ju en ledare. För att våga säga ifrån i gruppen är ju typ det läskigaste du kan.
Mm.
Så. Och då blir man ju plötsligt, då är det ju sett som starkt att man vågar göra det.
Och sen behöver vi väl de här förebilderna, tänker jag. Alltså som vi har nu, Attila Joldas och Peter Rung och de här, Hampus Nessvold som pratar om machokulturen och liksom hur man lider av den, tänker jag.
Ja, God bless dem allihopa, tänker jag.
Ja, nej, för det, ja, och jag tror ju att det är därför jag har med män i den här podden också, även om fokus är kvinnor, så tycker jag också att det är superviktigt att ha med män här. Och det har jag haft från början, därför att jag tänker att pojkar och män behöver personer de kan identifiera sig med. För det som du säger, att liksom, jag kan aldrig prata om hur det är att vara utländsk till exempel, eller att vara invandrare, för jag vet inte det. Mm. Så jag kan inte sitta här och predika att det är jobbigt.
Mm. Fast i och för sig, jag gör ju det. Ja. Jag sitter och predikar om att det är jobbigt för män.
Man kan göra det, men du kan ju aldrig förstå det, för du är inte med om det. Eller förstår du vad jag menar? Jag tänker absolut, att så här, man måste ju kunna identifiera sig med den som pratar om frågan.
Mm. Mm. Jag håller med, men ibland den här frågan får jag ibland så här, men varför ska du prata om männen? Och jag förstår verkligen det, man behöver ju männen, självklart att de förstår saker på ett sätt som inte jag gör. Samtidigt tänker jag ibland att för män kan säga det så till mig också om jämställdhet. Så här, ja, men jag kan ju inte prata om jämställdhet eller de här frågorna, för jag är inte kvinna. Men då kan jag säga nej, vi behöver ju din röst för att prata också för kvinnor. Jag tycker liksom att alla får prata om allt på något sätt.
Men det håller jag med dig om. Men det jag menar är att så här, om du har en man som står och pratar, då kanske det är flera män som...
Absolut. Jag vill ju helst
prata... Alltså det är det jag vill komma till.
Att... Ja, jag håller helt med. För om jag är ute och pratar just om de här, så helst vill jag ju inte stå där själv. Alltså helst vill jag ju ha med mig en man. Och så pratar man om frågorna tillsammans.
Mm.
För jag håller med. Det är absolut bäst. Det är ju samma sak som att med andra etniciteter och sådär, så kan ju man prata om det, men man ska ju inte prata om folk, man ska prata med folk. Ja. Så att det...
Nej, men sen behöver vi sådana som dig som liksom så här bygger broarna med män. Men jag tänker så här, syftet att lyfta manliga förebilder som vågar prata.
Ja,
som
du säger, så att få.
Du skriver det i din bok också, att så här, när man börjar prata jämställdhet med män, så drar de upp axlarna lite, så blir det obekvämt. Då tänker jag liksom, för att få ner de axlarna, då måste vi ha fler män som pratar om det. Och kanske då också, alltså, machomän, om man nu ska säga så.
Ja.
Kostymnissar som är den här bilden av... Och det är sådana som jag har med, eller kommer att ha med i podden framöver, från och till.
Det är intressant att du säger så här, vad ska man kalla de männen? Men så här tänker jag, vi brukar kalla det männen från den dominanta kulturen.
Ja, precis, jättebra ord.
Det är ett bra ord, männen från den dominanta kulturen. För egentligen handlar det inte, men jag förstår precis vad du menar. För att problematiken har varit lite grann att det har varit liksom män som andra män har sett som mjuka män.
Mm.
Och det där med mjukhet är ju... Det är ju hela problemet med maskulinitetsnormerna, att man tycker att det är svagt.
Mm.
Så, men om man då har män som man lättare, vad ska man säga, kan identifiera sig med.
Ja, precis. Det var precis det jag ville få fram.
Då är det så, aha, en sån man pratar om det här. Och det här ser vi ju mer och mer och mer. Vi ser stora sportstjärnor i USA. Alltså jättestora, som liksom är de stora förebilderna. Och du vet, och liksom muskler hela vägen, du vet det där. Som har verkligen öppnat upp sig kanske för jobbiga erfarenheter från när de var yngre och sådär. Mm. För vi måste komma ihåg att alla de här jämställdhetsproblematiken som jag pratar om, den påverkar ju alla hela tiden. Jag tänker till exempel våld mot kvinnor.
Mm.
Oh. Varenda son som har vuxit upp i de hemmen har ju sett detta och mått så dåligt och liksom velat skydda mamman kanske och inte kunnat vara ett barn. Så vi glömmer liksom att det är inte så att det som händer en person inte påverkar andra någonstans, utan vi hör liksom ihop mer än så. Men det är så viktigt att ha förebilder. Och det är faktiskt därför jag gillar att din podd heter Fannys förebilder.
Ja.
För min idé med mina utställningar var exakt det.
Ja.
Att jag ville visa positiva förebilder. För jag kom på att det är mycket lättare att berätta om någonting positivt.
Mm.
Och på det sättet kan man också berätta om problematiken. Så man kan säga, jag hade ju olika historier. Vi hade till exempel en då om könsstympning.
Och då ja, det är så vidrigt.
Ja, det är sånt galet jobbigt problem.
Ja.
Men då hade jag bara med liksom några killar i ett fotbollslag från Östra Kenya som hade satt på sig t-shirts där det stod liksom, no, say no to FGM.
Mm.
Och de var ju liksom de coola killarna i stan typ.
Ja.
Men för att det här påverkade ju dem, det är klart det är värre för tjejer, men på ett sätt påverkar ju dem också. Att deras systrar och fruar dog och de behövde... Ja.
Mm.
Sådär. Så berättar man bara om positiva historier. Och det tror jag är jätteviktigt. Att man får tänka så här, aha, ja, så kan man kan vara involverad. Men för att säga det här med liksom hur vi får med oss män, jag måste ändå säga det, så tror jag... På ett sätt så är det två saker som är liksom, prata om vinster, prata om att man har mycket att vinna och så.
Mm.
Men... Vi får inte heller släppa liksom den här att man har kanske också ett ansvar, tycker jag. Att det inte räcker att säga att ja, men det där är inte vårt problem, så att det får kvinnorna lösa. För att det är ju faktiskt ett problem som någonstans är orsakat av mycket av det här med maskulinitetsnormerna och ojämställdheten i världen. Man kan inte säga att man är för jämställdhet och sen inte gör någonting för det.
Mm.
Och där tror jag faktiskt att, jag tror inte, det är inte majoriteten av män som är problemet, det är en grupp av män. Men alla män måste göra någonting.
Mm.
Och faktiskt vara aktiva i frågan, tycker jag.
Ja, och det här är intressant, för nu kommer vi in, för det pratade vi lite om innan här, när jag gjorde ett test. Jag berättade för dig, och så sa vi pratade om det här i podden istället.
Ja, det är en jättebra historia.
När jag mejlade ut, jag gjorde ett test, jag satte ihop en jättefin presentation av min föreläsning som heter Från medvetenhet till action.
Mm.
Och skickade ut den till exakt lika många män och exakt lika många kvinnor.
Mm.
Och fick bara svar ifrån kvinnorna. Inte en enda man har svarat på det här mejlet.
Mm.
Och jag hade ju en hypotes att det skulle bli så.
Mm.
Och den ville jag testa.
Mm.
Och sen lade jag ut ett inlägg på LinkedIn där jag skrev att är inte det här intressant? Och liksom, skulle vi inte göra det här tillsammans? Vad tror ni att det beror på?
Mm.
Och då blev det ju lite så här, man ska ju ta i. Men det blev väldigt mycket kommentarer på det här inlägget på LinkedIn. Och framförallt väldigt många män som ville gå in och förklara. Alltså mansplainer för mig att... Så här, ja, men hade det handlat om motorsport så hade de ju svarat. För du måste ju förstå så här att... Nu raljerar jag lite. Det var ju långa diskussioner. Mm. Men slutsatsen var egentligen att så här, kvinnor är den utsatta gruppen. Så det är klart att det är därför de svarar. För att de är intresserade av det här. Män är inte det.
Mm.
Det var den slutsatsen. Och också det här. Ska vi också rationalisera? Handlar det om inte alla män? Alltså den kom också upp.
Den kommer upp varje gång.
Och då blev jag så här. Men vänta nu. Okej, och då kanske jag måste ju uppenbarligen ändra min retorik för att få dem intresserade av den här föreläsningen.
Ja, men det sa jag också att jag så trippar på tå. Men ibland kan man ju bli lite frustrerad över det. Så ska man behöva göra det någonstans för att inte kränka någon? Eller för att de ska... någonstans så har vi ju gjort någonting fel om män inte tycker att det berör dem överhuvudtaget. Mm. Så, jag ska inte säga att nu är det vi som har gjort fel igen.
Mm.
Men... Vi måste på något sätt nå ut med det här budskapet om att det faktiskt visst berör dem i allra högsta grad. Och jag vet, det är det jag jobbar på med, att jag liksom skriver den här boken, att jag är ute och jobbar med allt och alla här. Den tredje saken jag skulle säga var ju så där, att få frågan att få fler, och speciellt män, att förstå att den är så mycket större än det här lilla.
Mm.
Det handlar inte bara om att vi ska dela lika med hemarbete och liksom de här extra procenten i löner och sånt.
Mm.
Men det handlar ju också om, på riktigt, så här, våra hållbarhetsmål.
Mm.
Alltså det handlar verkligen om klimat och ekonomi och hur vi ska överleva, typ.
Mm.
Och det berör ju i allra högsta grad dem också.
Ja.
Och då kanske man tänker kortsiktigt, ungefär som man gör med miljön, att ja, men jag har mina privilegier nu. Men någonstans så blir det ju ganska bråttom nu. Och jag vill verkligen att folk ska förstå mycket mer, att de också har att vinna. Även om man säger i Sverige, om man skulle se det lite mindre än så här hela världen.
Mm.
Så man tänker, alla de här innovationerna som inte blir av, eller företagen som kanske kvinnor vill starta men inte får pengar till, om man säger så. De skapar ju också massa jobb som även andra män kan få.
Mm.
Som skapar skatteintäkter som leder till vår välfärd. Så att det liksom, allt hänger ihop mycket mer.
Ja, men hur kommunicerar vi det på ett bättre sätt, tänker jag? För jag har ju min approach, och det är ju bara att liksom dela kvinnors historier liksom, för att säga att det här händer på riktigt. Men då måste man ju också få män intresserade av att lyssna på det. Förstår du? Alltså, så det är en fin, för jag har ju fortfarande mest kvinnliga lyssnare som vill bli inspirerade och få konkreta tips och sådär.
Ett sätt är ju också att jobba med ledare. Därför att, apropå det här att få de här dominanta männen att prata om frågorna, är ju väldigt centralt. Och komma in i den dominanta kulturen. Och ett exempel som jag kan berätta om är ju gendercoachprogrammet som jag har jobbat med nu i sedan 2015. Och det är ett ledarskapsprogram som startades av Försvarsmakten. Som också jobbat med polischeferna med. Jag har också startat sådana faktiskt för både i Serbien och Jordanien för poliser. Och startar ett nu i Kongo för just ledarskap. För då, det här är ett långt program. Det är 2 år där man verkligen får bottna i de här frågorna. Och apropå vad du sa, att så här, många får ju lite av en chock. Lite så här, jaha, är det så här illa? Har kvinnorna det så här hos oss verkligen? Är det så här? Och blir liksom lite chockade faktiskt. Och kanske många var väldigt, väldigt ärliga också och sa att men jag hade inte riktigt förstått den här problematiken, eller jag kanske inte hade förstått hur viktiga frågorna var även för vår liksom operativa verksamhet. Vad det gäller polisen så handlar det ju om människors trygghet. Och
där
överlevnad.
Är det ju hemskt, alltså, det har jag ju släppt ett avsnitt om.
Ja, men precis. Och när jag var där så hade jag ju möjligheten, det är ett fantastiskt program, för dels får man då gå liksom vanliga seminarium, men sen är det coachingsamtal. Och jag tror att de var väldigt, eller det vet jag, det är det som cheferna har sagt i enkäter och sådär, att det som var bäst var just att ha den här möjligheten att kunna prata med någon och ställa alla, även så här, vad man kallar dumma frågor. Att verkligen vara så här, men hur är det här egentligen? Och kunna ha den diskussionen. För då hade man den här möjligheten att under en längre period prata om, men vad händer egentligen med hos polisen? Vad händer om man lägger otroligt mycket resurser på fotbollsvåldet, men väldigt lite går till domestic violence eller våld i nära relationer? När fler faktiskt dör av det, om man säger så. Vad händer när man stänger ner prostitutionsenheter för att det finns skjutningar och sådär? Vems trygghet ser man? Och att man verkligen förstår att för att vara en bra ledare så måste man jobba med de här frågorna. Och har man då de här ledande männen, om man säger så, som sen i sin tur bottnar i frågorna och verkligen kan prata om dem på ett bekvämt sätt, att förstå dem, för det är också läskigt att vara ledare i någonting som man inte riktigt förstår eller känner sig bekväm att prata om, då blir det faktiskt en sån här sipper, du vet, trickle-down-effekt, att man andra män känner, jaha, men det är okej att prata, det är liksom en ledarskapsfråga plötsligt. Så jag är väldigt noga nu ute på företag och så, att jag vill jobba med ledningen. För att det funkar inte att jobba med någon sån här eldsjälar i en jämställdhetsgrupp, även om det är fantastiskt, de ska finnas. Men det är inte de som har makten och resurserna att göra om. Inte ens HR har det. Utan det måste komma från ledningen, för värderingsfrågorna och vad är det egentligen står för, och prioritera dem. Och att budgetera.
Ja, det här är så intressant. Alltså det här kommer bli ett långt avsnitt, kära lyssnare, för det är så intressant. Nej, men det du säger nu, så här, budgetera, värderingsfrågor, det pratar vi så mycket om här. Och jag har varit på, eftersom jag är inom IT-branschen, varit på bolag där man säger så här, det är så viktigt med jämställdhet. Men så gör man inte ett skit.
Nej.
Det är så här 17% kvinnor på bolaget. Och kvinnor slutar. Om man har en så här kasskultur. Och det händer ingenting.
Nej.
Alltså, och det sitter i väggarna. Och så är de här gamla rävarna. Så startar de något så här litet kvinnligt nätverk. Nu pratar jag om ett bolag som jag har varit på. De startar ett kvinnligt nätverk. Och sen så kallar man det för, just det, när jag gör den här kvinnokvällen idag.
Ja, det är så,
och så de här gamla rävarna som bara, du vet, ska vi göra det här jämställdhet? Alltså det blir liksom så här. Och då måste man ju ändra värderingar. Eller ska man bara sparka ut dem? Förstår du vad jag menar? Alltså man vill ju bara bli av med de här gamla rävarna, som jag brukar säga.
Jag är ganska naiv, så jag tror ju att man kan lära gamla hundar.
Men hur gör du det? Alltså,
jag tror faktiskt också att man måste nå folks hjärtan. En sak är att det känns som att jag motsäger mig själv. För jag sa precis att man ska prata fakta och statistik. Det behöver man ju, för det ska ju vara liksom på riktigt.
Jo,
det ska
men den, inte bara, finns
den finns ju.
Det.
Så den
vi alla vet ju.
Precis. Men jag tror man också behöver nå folks hjärtan. Alltså att det inte bara blir något man ska göra för att det är politiskt korrekt. Utan att man förstår nyttan med hur medarbetarna mår. Eller kanske till och med vilka ens köpare är och sådär. Att man liksom bottnar i det någonstans. Mm. Det här med att det bara ska göras, det brukar jag också säga. Så här. Om man skulle säga så här, vi ska starta ett kontor i London. Då säger man inte bara så, men hoppas att det händer.
Nej.
Eller hur? Man har resurser, man sätter pengar, man har ansvar, man har en tidsplan, man följer upp. Det är ett projekt. Mm. Och det måste man säga jämställdhetsarbetet eller mångfald och inkluderingsarbetet också.
Mm.
Man ska ha pengar. Mm. Det är precis som vilket annat projekt som helst. Man måste bestämma sig för vad är det vi ska nå, vilka är målen, delmålen, när ska de ske, vem ska genomföra, vem ansvarar, hur kommunicerar vi det?
Mm.
Precis som alla andra planer. Så det är ju lite av en kunskap, jämställdhetsintegrering.
Mm.
Men man måste göra det, man måste prioritera det.
Och göra det strategiskt,
eller hur? Göra det strategiskt, och, precis. Och inte släppa det. Det är inte så ett projekt att säga, nu tar vi in en jämställdhetsföreläsare som inspirerar alla här en timme. Kanske lite unconscious bias-träning, för om de inte lyckas sen, då är det folks egna fel. Men inte sätter dit de där strukturerna, att man faktiskt kollar på allt från lönekartläggningar till så här, vem är det som får första befordran och när.
Men hur många är det som budgeterar för det här på riktigt liksom?
Väldigt få.
Ja, för det, alltså, det är min upplevelse också, alltså, som nu när jag börjar komma ut och föreläsa så här, det är väl många som vill att jag ska komma gratis.
Ja, alla vill att de ska komma gratis. Och då säger de, du som jobbar med jämställdhet, det är en sån viktig fråga. Och det kan vara stora företag. Och jag tänker så här, skulle ni liksom ens be om att någon kom och fixa era datorer gratis? Så det är jättekonstigt. Men där tror jag på riktigt att det måste handla om okunskap. Att man inte förstår hur mycket pengar man kan tjäna på det. Det finns ju också, så här, apropå forskning, det finns ju liksom hur mycket forskning som helst. Att man tjänar så mycket mer pengar på att vara ett jämställt företag.
Ja, men vi vet ju det. Det är därför jag blev så frustrerad. Mm. Vi vet ju att lönsamma, alltså att jämställda bolag är mer lönsamma. Men det räcker ju
obviously inte.
Och då är jag så här, men ska vi låta affären påverka, alltså att... För det tänker jag så, alla bolag som upphandlar något till exempel, de borde ju kunna ställa kravet så här, men om ni inte är jämställda, då får ni inte göra affärer.
Precis.
Det är där vi måste landa på något sätt.
Så lagstiftning är ju faktiskt jätteviktigt. Så jag gillade på ett sätt att verkligen vara i politiken, för att det förändrar ju normer. Så fort man har en lag så måste, och som folk måste, ja det är klart, en del blir inte, diskrimineringslagarna är ju inte alltid... Det finns inte alltid uppföljning. Sådär. Men det är ju, de ska ju finnas, lagarna, till att börja med. Men en sån sak. Varför ska det inte... Det är klart att det ska finnas upphandlingskrav. Men jag märker också att en del företag säger ja, det börjar, de här kraven börjar ju komma. De börjar förstå att det också är verkligen ett business case.
Ja, för någon gång när jag har suttit på så här... och på upphandlingar så ska man skicka in en jämställdhetsplan. Men det har ju, alla har ju en jämställdhetsplan.
Ja, man kan ladda ner den.
Man kan ladda ner den. Alltså, och det jag säger ju inte ett skit egentligen.
Nej. Jag har ju en sån här dröm om nu att börja med liksom certifieringar för företag. Så att man verkligen ser att de faktiskt gör någonting. Precis som man gör med miljöcertifieringar. Så det ska jag jobba på nu. Att man kan kolla upp att arbetet är strukturellt, att det är pågående, att man har vissa krav. Alltså där, för att få säga att när jag verkligen har jobbat med det här så räcker det inte med bara en föreläsning. Det är jättebra att ha dem, för man måste ha dem också. Men att man jobbar med ledningsgrupper, att man sätter mål, att man har alla, alltså gör grundarbetet.
Hur bygger du sådana business case idag med dina kunder som du träffar?
Ja, det gör jag. Absolut.
Ja.
För det finns ju verkligen så här formulas på vad som behöver göras och hållas i. Så. Och det roliga är att när folk väl börjar jobba med det så blir det ju så mycket bättre. Så arbetsmiljön blir ju bättre, och produktivitet och effektivitet och kommunikation. Och man kan, det var en annan sak som vi skulle prata om, nollsummespelet, kommer ihåg.
Ja, precis.
Ja, precis. Att någonstans så har man ju den här idén om att det finns bara så mycket makt. Det finns bara så många chefspositioner och de ska vi tävla om. Jag tror män tänker så, men jag tror också att en del kvinnor kan, vi kan också fastna i det. Att så här, men nu finns det ju redan någon kvinna där på den positionen, så att, som att det bara fanns så många platser för kvinnor. Men jämställdhet är ju inte så, utan får man ett företag som går väldigt bra, då kan man ju flytta till nya marknader. Man kan komma på nya innovationer, nya produkter och tjänster. Mm. Man kan bli större. Det finns alltså att pajen blir större. Det finns mer att dela på.
Men det du säger nu så här, att kvinnor slåss om ledande positioner, att det finns plats för vissa bara liksom.
Jag tror det är en myt. Som
det är en, ja, men det är en myt. Mm, det är en myt. Men samtidigt så är det ju många kvinnor som upplever det här. Ja. Jag är lite dubbel i de här frågorna. Jag brukar prata om dem ibland.
Mm.
Alltså hur kvinnor är mot varandra. För det är också intressant om det är någon reflektion du har gjort.
Ja.
För att jag har fått så dubbla inputs. Alltså alla, vissa säger så här, kvinnor vi stöttar varandra och det är så bra. Medan vissa andra bara, nej, kvinnor är värst.
Jag vet, det är jättesvårt för att jag får också otroligt dubbelt i det. Jag brukar säga att jag ser det som nästan också dubbelt. På ett sätt så brukar jag faktiskt säga till folk att vi behöver tänka på systerskapet. Och om det nu är någon som lever under den här myten, som på ett sätt är en patriarkal myt, eller hur? Att det bara finns, att kvinnor ska tävla mot varandra. Det kan komma allt från att det bara fanns några få platser ungefär i styrelserummet. Det kan till och med handla om att så här, utseende typ. Vem ska vara liksom snyggast och få den där mannen? Men det har ju någonstans, det här är ju en patriarkal idé egentligen, att vi ska tävla liksom på något sätt mot varandra. Men så att vi måste glömma den idén överhuvudtaget och komma ihåg systerskapet, vilket jag också tror är jätteäkta också. Men just så här, om man någon gång skulle känna att man behövde konkurrera med en annan kvinna, så ska man ju komma ihåg att egentligen det bästa som kan hända dig som kvinna är ju, att en annan kvinna får en högre position.
Mm.
Stiftelsen Allbright pratar ju om att om en kvinna är vd så är 47% i ledningen. Precis. Kvinnor, och annars är det 21% om en man är vd. Så att du har ju mycket bättre chans att komma högre om du har en annan kvinna. Så att, ja, jag ser det nog mer som en myt som vi måste ta oss bort ifrån. Men om vi någon gång fastnar i den där tanken, att också bli medveten om den, att det är en myt.
Ja, men det är en myt, men det är också sanning. Alltså på något sätt att kvinnor är hårdare mot varandra. Eller förstår du vad jag menar?
Ja,
det patriarkatet har ju skapat det.
Har skapat det, och precis. Och jag brukar också säga, för ibland så där när jag har såna här workshops om till exempel kultur, då kan vi hamna i så här, har du någon gång, om man ska självrannsaka sig själv, kanske männen får en fråga som, har du någon gång kanske pratat så här med en kvinna? Har du kanske kommenterat hennes kläder istället för hennes arbetsinsats? Och då måste jag ha en fråga för kvinnorna att prata om också. Mm. Och då har jag en fråga som är så här, har du någon gång kanske dömt en annan kvinna hårdare än du hade gjort om det hade varit en man? Och det tror jag kanske vi gör också. För igen, det är dumt att bara säga att det är bara någon som gör liksom, vad ska man säga, fel. Alltså, men att vi kan bli medvetna om kanske. En sak som jag tror kan hända är just det här med så här, det här kommer jag säkert ångra att jag säger, men det här med liksom ungdomlighet och skönhet och så. Jag tror att det kan finnas någon sån här känsla av, kanske eftersom att det har varit en så stor del av vad kvinnor får sin uppskattning och sitt värde precis. I. Att det kanske är svårare för oss kvinnor när vi blir äldre. Jag börjar bli äldre. Så här. Ja, men att just det blir så mycket fokus på det. Och att det då kan finnas en viss åldersdynamik där också. Att man får mycket uppmärksamhet för att man är ung. Och då kanske det blir liksom en... För, ja, jag har hört en
det är väl inget att ångra att du säger. Det är ju sanningen. Vi döms ju utifrån våra utseenden.
Ja,
vi är ju våra utseenden på ett helt annat sätt.
På ett helt annat sätt. Om man blir osynlig vid en viss ålder och sådär. Och då, där tror jag det kan finnas en problematik... Kanske då att en äldre kvinna, om man då känner sig mer osynlig, kanske känner liksom en viss... Ja, men det är ju också en patriarkalt idé. Vi måste ju liksom bli sedda för personerna vi är och inte bara utseende.
Ja.
Men det blir ju tyvärr kvinnor fortfarande på ett helt annat sätt än män. Och det ser vi också så i media. Ju äldre männen blir, desto mer får de prata i filmer. Och desto äldre en kvinna blir, så desto mindre får man prata i filmer eller vara i filmer. Så det är ju inte heller ett påhitt.
Nej, och Camilla Wagner från Clara K, hon tipsade mig om en bra bok. Som nu kommer inte jag ihåg vad den heter. Men den handlar om mobbing och sådär. Flickor emellan. Och hur liksom... Det är inte okej att för barn, alltså flickor redan i unga åldrar, att inte, man får inte bli arg på det sättet. Och då tar man ut det på andra sätt. Det här som då blir att vi snackar skit, som vi ser att kvinnor gör mer. vilket jag nu har förstått inte är sant, men i alla fall att vi liksom, ja men backstabbar, grupperar, alltså att det är så vi gör då istället för att vi inte får bli arga. Så det börjar ju så tidigt, då är vi tillbaka på skolan. Du är
tillbaka med könsnormerna.
Könsnormer och skola och allting.
Ja, för det är precis, precis som att tjej eller killar inte får vara ledsna, så får inte tjej vara arga. Om en kvinna gör någonting som är våldsamt, då tänker man att hon är psykiskt sjuk, typ. Ja. Alltså, om en kille gör det, så bara, testosteron och så här, boys will be boys, liksom. Så att, ja men kanske att man behöver få vara mer människa.
Ja men precis, vara människa. Och jag tycker att den här frågan är viktig att lyfta. Alltså det här med systerskapet. Och att man är så ärlig mot sig själv. Alltså jag, som sagt innan den här podden, jag hade inte reflekterat över de här sakerna. Men nu så kan jag ju säga så här, att jo men jag har förut dömt andra kvinnor hårdare, eller jämfört med mer med andra kvinnor. Därför att det är på något sätt det man är inpräntad att göra. Men om vi liksom vet om det, så kan vi också reflektera över det.
Verkligen. Jag kan få så här tvångstankar ibland. Jag tänker, gud, tänk om jag liksom, nu när jag blir äldre, så här, tänk om jag blir sån. Tänk om jag så här helt plötsligt bara, vad mycket, vilken mardröm. Men jag hoppas verkligen inte det.
Nej. Nej, men jag tänker, så här, men det, och då är det tillbaka så här, medvetenhet.
Ja, precis.
Alltså, det är mitt keyword i alla fall. Till därför jag döpt min föreläsning till medvetenhet i action. För när vi vet, då kan vi göra någonting åt det.
Ja, precis.
Eller så kan vi leva med skyddslappar och bara tro att det kommer bli bättre. Men du måste ju ha något konkret som du vill förändra, tänker jag. Då måste du vara medveten.
Men allt är medvetenhet.
Ja.
Jag hade faktiskt en sån föreläsning i USA nyligen. Och då så, vi skulle prata om unconscious biases. Så sa de, men hur ska vi göra då? När jag liksom var klar. Och då tänkte jag lite så här, ja men hela den grejen handlar ju just om att det är det vi har pratat om, faktiskt. Att bli medveten och att då kunna stoppa den tanken. Och tänka, vänta, nu tänkte jag faktiskt så här. Och var det, är det här liksom sant, eller är det här en fördom, eller liksom en, någonting som man har med sig från samhälle och uppväxt, eller vad det nu är. Eller som att sakerna som du precis nämnde.
Men och då går jag tillbaka till så här, där vi började lite grann. Det här att dela upp i manligt och kvinnligt. Att det är det vi ska ifrån. Men att för att skapa medvetenhet så måste vi... Jag vill på något sätt så här runda av det med det. Att vi måste måla upp strukturerna.
Tills man har kommit fram så måste man prata om det.
Ja.
Lite så. Det är som att så här, vi måste prata om rasism. Vi måste prata om sexism. Homofobi, vad det nu är. För att det är inte det som är sett som normalt.
Nej.
Och fram tills det är det. För då kommer det vara liksom en icke-fråga.
Eller att män premierar varann. Eller att
precis,
kvinnor blir satta i de här situationerna. Eller, du vet, alltså att man måste dra strukturerna till sin spets på något sätt.
Ja, det måste man.
För att de blir synliga.
Ja, men jag kan också säga till männen nu, om jag får säga en sak till. Alltså någonstans så tycker jag det är väldigt konstigt med just ojämställdhet. Därför att de andra sakerna, om man säger så här, rasism. Det är ju fruktansvärt. Man kan ändå så här förstå lite att grupper i historien har tänkt så här, det är vi mot dem. Någonstans där. Men i ojämställdhet är det dessutom, det är samma familj. Det är liksom som att du inte vill att din dotter ska ha samma möjlighet som din son. Det är väldigt konstigt om man tänker efter.
Ja.
Eller hur?
Vi alla har väl en kvinnlig kompis, vi känner väl någon som...
Ja, man älskar, och de flesta män verkligen, de älskar ju sina fruar och döttrar och mammor och sådär. Och då kan jag ändå undra så här, men varför jobbar man inte mer för det här? Förstår inte.
Det, alltså, eller är det inte det? De fattar inte.
Eller kan det vara så att man faktiskt bara så tänker att ja, men att man någonstans lever lite på det här, att det är ju ett privilegium någonstans. Så. Men där tror jag kanske att om vi vänder på det då, att de lär sig att inte bara kommer din dotter och din flickvän och fru och mamma och allihopa ha det mycket bättre, men också du. Så här. Och också din son. För det finns ju massa saker som inte är så kul för pojkarna att växa upp med heller. Men ja, det är svårt att prata om frågorna så där, som att man säger att det bara är synd om männen. För det är klart det inte är. Men jag tror att vi måste också prata om det som inte är bra för dem. För det måste alltid finnas något så här, vad är bra för mig också. Och om man då gör det, så kommer man ju upptäcka att liksom allt blir bättre.
Ja, det som du, vi måste ju liksom lyfta upp de här värdena med jämställdhet som du gör i din bok. Det är ju väldigt, väldigt många, men det är ju dels bättre sexliv, bättre relation, mindre terrorism. Också det att man kan vara sig själv. Är det några fler?
Det är bara bra. Ja, precis. Man får jag brukar säga så här, det är mirakelpillret.
Ja.
Så om du privat, i ditt privatliv skulle må bättre fysiskt och psykiskt, leva längre, ha mindre risk för skilsmässa, ha bättre relation med dina barn i hela livet, skulle du tycka det var bra.
Mm.
Och i ditt arbetsliv, är du chef, så har du en gladare arbetsgrupp, dina medarbetare, du har ett mer innovativt, mer lönsamt företag och allt det där. I ditt samhälle så har du ju ett mer fredligt samhälle, mer demokratiskt, du har bättre skatteinkomster. Alltså det finns bara vinster. Den enda saken som man kanske skulle förlora med ojämställdhet, det kanske är att man inte skulle kunna köpa sex. För att det skulle inte existera.
Men hur skulle vi få bort det genom jämställdhet?
Därför att det är en liksom myt att det finns massa folk som verkligen så här älskar att jobba på bordeller. Det handlar ju mycket om ojämställdheten mellan män och kvinnor och ekonomiska saker och kanske människohandel och allt det där. Men jag brukar säga att annars är ju allt bra. Men till och med det, nu kommer jag gå så här jättelångt, men till och med det tror jag är så här bättre för män egentligen. För egentligen borde man se det på som värsta så här förnedrande saken. Att du går och liksom måste betala för någonting. Någon som inte vill vara med det. Så det kanske inte heller är så himla bra. Det är liksom en idé vi har, en så här patriarkal idé. Att det är bra att få gifta sig med barn som barnbrudar. Och liksom det är bra med, du vet, könsdympning så att de inte känner någonting. Eller att det är bra. Det är fel idé. Liksom. Det är ju inte bra.
Att det är helt vrickat.
Det är helt vrickat, men jag tänker så här, jag kanske låter jättenöjd, för jag förstår att mycket av det handlar om makt och så där, att det inte är om liksom sex, men jag tänker ändå så här, om man har bra sex, då skulle man inte vilja ha det där andra liksom. Europeiska kvinnolobbyn hade en gång en kampanj mot sexköp där man kunde få kondomer, så när man öppnade så stod det så här: an orgasm is priceless, don't buy sex.
Den är ganska bra. Och sen kommer de här incels också nu.
Och de här sakerna måste man också vara så här...
Ofrivilligt celibat är kvinnornas fel, typ.
Ja, precis. Det är det de säger. Precis. Ja. Hur får vi med oss alla de här som är verkligen... För det är ju verklighet också, att det finns ett starkt kvinnohat. Det finns en jättestor backlash i världen. Allt från aborträtt i USA till lagändringar i världen. Och hur får vi fler män att förstå att den här världen som de skapar, de som beslutar om de här sakerna, inte är bra? Vi behöver jobba båda hållen, tror jag. Få med oss männen till att se vinsterna och få fler kvinnor på positioner så att man helt enkelt har annan lagstiftning och andra prioriteringar med resurser och så.
Det är ju målet, liksom.
Det är målet.
När är vi jämställda, tror du då?
När vi bestämmer oss för det.
Ja.
Tillsammans.
Det handlar om.
Ja.
Ja. Jag håller ju med dig där. Jag tycker att det är så jäkla bra. Det är det handlar om. När vi gör det tillsammans.
Vi måste göra det tillsammans.
När det slutar bli liksom bara en kvinnokamp på något sätt.
Och vi ska inte heller ha det här the future is female.
Nej.
Det blir jag galen på. För då, varför skulle vi vilja att det går sämre för våra söner och sådär? Nu går ju inte pojkar i samma... De söker inte till högskolan till exempel.
Nej.
Och det finns många av de här som liksom halkar lite utanför samhället. Mm. De måste vi få med oss också. För att det blir inte bra.
Ja, men jämställdhet är ju att alla har samma förutsättningar.
Ja.
Inte bara att det är kvinnor som har bättre förutsättningar.
Alla ska ha det. Och fast ibland olika. Det är ju så här, om du har vissa saker, om vi säger att du har menstruation. Ja, men då kanske du behöver vissa saker. Ibland behöver man olika saker helt enkelt. Men att man ska ha... det handlar om det här equality och equity. Att man ska ha precis samma möjligheter och rättigheter. Och skyldigheter.
Ja, precis. Ja. Det är många delar där. Mm. Är det något du känner att vi har missat nu som du vill... Jag tycker vi har pratat som sjutton, så himla intressant. Jag skulle kunna prata hur länge som helst med dig. Vi kanske får spela in ett till avsnitt.
Ja, gud. Nej, men ni behövs. Ja. Skulle jag säga. Ja. Mm. Och verkligen tänka att det vi har nu är jättebra, men att vi inte ska nöja oss. Därför att jag tror verkligen att det finns något så mycket bättre. Vi är inte så bra på att tänka i utopier, om man säger så här. Vi tänker ju ofta att så här, men det här är som det är. Men tänk så många saker som vi har förändrat. Som vi nu bara... Jag skrev någonstans i boken att jag vill se ojämställdhetsmuseer. Att vi kommer tycka att det är helt crazy, liksom. I framtiden. Precis som många andra saker som har försvunnit, tycker vi så här, men gud, hur kunde vi tänka så där?
Ojämställdhetsmuseer, det tycker jag låter jättebra.
Ja, så man går dit och säger, men kolla här liksom hur vi behandlade pojkarna, att de inte fick vara så, eller hur tjejerna förväntades vara sådär.
Ja, hur sjukt det är liksom.
Ja, precis. Och att kanske män inte behöver vara så rädda för den här förändringen. Att det finns så mycket bra för dem.
Ja, det har varit superintressant att ha dig här i alla fall.
Tack så jättemycket.
Vi säger tusen tack.
Så kämpar vi på.
Vi kör på.
Ja.
Tack för att
du
kom.
Tack så mycket. Tack.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en grym vecka. Och sen så hörs ju vi på onsdag igen.